Olof Palme, före detta statsminister.
Den dag man tappar sitt temperament, den dag man tappar förmågan att bli glad och arg och upprörd, då ska man inte syssla längre med politik. Jag måste ha något som jag upplever som viktigt. Den dagen när jag slutar göra det, då är jag förbrukad, va?
Du vill alltså vinna till varje pris och kämpa?
Nej, vinna sakfrågorna. Du vet, det där att vinna personligen, det, där blir man ju luttrad med åren. Om man vunnit och förlorat tillräckligt mycket gånger, många gånger, så har man ju mer avspänt förhållande till det där, va? Det får man ta som det är. Men jag engagerar mig djupt i de saker som jag kämpar för. Och där vill jag segra.
Olof Palme i en radiointervju från 1983. I radiointervjuerna kom Olof Palme väldigt nära sina åhörare. Han behövde inte tänka på hur han såg ut som i tv. När han tyckte att han hade något viktigt att säga lutade han sig alldeles intill mikrofonen så nära att man hörde andhämtningen tydligt och talade direkt in i lyssnarens öra. När han funderade eller tvekade blev det en paus som sa mer än ord. För det mesta var han nästan barnsligt ivrig att övertyga, att segra, även när saken verkade svår. Som i fonderna. 1976 antog LO-kongressen ett förslag till löntagarfonder utarbetat av LO-ekonomen Rudolf Meidner. Fonderna skulle köpa aktier med pengar från företagens vinster. Avsikten var att ge löntagarna del i förmögenhetstillväxten men också inflytande i företagen. Med fonderna tar vi över, stod det i LO-tidningen. I förlängningen skulle facket få makten över storföretagen. Socialismen var nära. Olof Palme i radions presskonferens inför 76 års val.
Löntagarfonder som innebär att framförallt, det säger ju LO, att arbetare och tjänstemän lokalt får ett större bestämmande över det företag där de arbetar. Det betraktar jag som en utveckling av blandekonomin och icke som ett hot mot blandekonomin. Det är ju riktigt som Gunnar Nilsson har sagt att det största hotet mot blandekonomin kanske ändå utgör den tilltalande privata maktkoncentrationen i vår ekonomi.
Men i, i förlängningen av Meidner-modellen så ingår väl att de här fonderna så småningom tar över aktiemajoriteten i de här företagen?
Ja. Det på lång sikt kanske, och på en del, i andra inte. Men om hur det ska konstrueras, att löntagarna ska ha en andel i företaget, det betraktar jag som självklart. Det är utgångspunkten för det hela. Och det innebär en förändring av ägarstrukturen. Att denna andel måste förenas till ett inflytande också, framförallt lokalt, för arbetare och tjänstemän. Det är den stora decentraliseringen och demokratiseringen. Det betraktar jag som nödvändigt. Hur långt det ska sträcka sig och hur det ska konstrueras, där måste bli föremål för utredning och debatt.
Men är det önskvärt eller icke önskvärt att de här fonderna får aktiemajoriteten i företagen?
Jag håller mig fri på den punkten. Jag tror aldrig det skulle inträffa i alla företag. Det skulle inträffa i en del. Och det är möjligt att det skulle vara till stor gagn för de företagen. Men jag menar, den frågan måste den utredningen analysera som sitter där. Och där måste även andra intressen än LO få göra sin mening hörd. Där sitter ju industrin, där sitter tjänstemännen, där sitter alla de politiska partierna.
Ja, Kristina Jutterström, rapport.
Ahlmark sa igår att han absolut menade att huset Wallenbergs makt måste minska. Tycker du att de ska ha kvar någon ekonomisk makt överhuvudtaget?
Ja, så länge vi har ett privat kapitalägande i landet så kommer privata kapitalägare att ha en makt, självklart. Och vad vi nu är i färd med, det är ju dels att förändra mycket kraftigt maktrelationerna mellan kapital och arbete till arbetets förmån genom hela demokratiseringen av arbetslivet, medbestämmandelagen, skyddsombuden och allt andra. Den andra frågan, löntagarfonderna och kapitalandelen, vilket ju ingen av de 349 riksdagsmän som nu ska välja ska ta ställning till. Vi begär ju mandat att utreda och diskutera löntagarfonder, icke att genomföra dem. Detta kommer ju också att innebära en förändring av ägandestrukturen till arbetarna och tjänstemännens förmån. Men under en lång period kommer vi ha kvar privata kapitalägare i det här landet, och de kommer att få del av bestämmande, men deras makt kommer att minska.
Under hur lång period ska vi ha kvar dem då?
Ja,
du tänkte att de ska försvinna så småningom i förlängningen?
Ja, det ligger bortom egentligen min horisont. Därför att jag har framför mig ett stort reformprogram för en planmässig hushållning, för demokratisering av arbetslivet, för en förstärkning av konsumenternas ställning. Allt en mycket kraftig demokratisering av det ekonomiska livet. Om du sen ställer frågan om det privata kapitalägandet totalt ska avskaffas. Det möten en gång kommer dit, men inte under den tid vi kan överblicka. Utan det blir en fortsatt reformering av det svenska samhället.
Men är det ett önskemål att från socialdemokratins sida att det ska avskaffas? Viljeinriktningen?
Jag tror ett privat kapitalägande i meningen att folk äger företag av begränsad storlek, att folk äger jordbruk, det kommer vi att ha kvar i det svenska samhället under mycket, mycket lång tid, förmodligen alltid. Vad du diskuterar, det är den privata maktkoncentration till ett fåtal finansfamiljer som vi för närvarande har. Den är icke, om den skulle vara kvar, så är den är icke förenlig med ett demokratiskt samhälle. Och därför måste vi genom demokratisering av arbetslivet, genom löntagarfonder, genom en planmässig hushållning av med samhällets resurser, demokratisera ekonomin. Om privat ägande eller privat maktkoncentration till storkapital kommer att existera i en avlägsen framtid, det är jag ytterligt tveksam om, för demokratisering går vidare. Men det är inte någonting som ligger i vårt arbetsprogram nu att avskaffa.
I början av 70-talet så var det ett helt annat politiskt klimat än idag. Samtliga partier hade rört sig åt vänster. Moderaterna hade inte mer än 10%. Folkpartiet var under en period för löntagarfonder. Olof Palme kunde, som vi hörde, tänka sig att fonderna fick makten i storföretagen i en framtid. Men i en annan intervju från juli 76 lät inte socialismen så farlig. Den betydde:
arbete åt alla, det är ju själva kärnan i den demokratiska socialismen, rätten till arbete. Sen rätten till bestämmande över sin egen tillvaro. Och där kommer hela förnyelsen av arbetslivet, medbestämmandet på arbetsplatserna in i bilden. Solidaritet, så att man ställer upp för de äldre, för familjerna, för de som behöver samhällets stöd. Gemenskapstanken, solidaritetstanken, det är ju kärnan i socialismen, som för mig är en frihetsrörelse.
Men många av de här sakerna som du räknar upp nu är ju de borgerliga partierna med på. Är de också socialistiska då?
Dels är de inte med på många. De har ju inte varit med på arbetslivsreformerna fullt ut. De har ju alltid bekämpat hela uppbyggnaden av sysselsättningspolitiken. Vi har vunnit delvis i deras hjärtan, så de nu accepterar. ATP skulle ju leda till tvång och ofrihet och vara hemskt uttryck för socialism. Men fortfarande så baserar de sig på att värna privatkapitalet. Och förändringar i den ekonomiska makten ter sig för dem som en styggelse. Och de satsar för mycket på en egoism och en självhävdelse i förhållandet mellan människorna.
De som definierar socialism som att staten ska ta över produktionsmedlen, har de fel då?
Ja, alltså det är en fullkomlig röra när man hör Fälldin uttala sig. Förstatligande är ett medel som vi använt sparsamt.
Kan man vara socialist och anhängare av blandekonomin samtidigt?
Ja visst, därför att blandekonomin är ju en skapelse av socialdemokratin. Blandekonomins tillskapande möttes av ett benhårt borgerligt motstånd. Men växer fram så småningom. Och det samhället vill vi försvara. Det är bara det att samhället förändras ju. Och därmed måste blandningen också förändras.
Men finns det inte de som har gått med och blivit socialdemokrater just därför att de trodde att socialdemokraterna så småningom ville avskaffa blandekonomin?
Det måste vara ytterligt få, därför att jag vet knappast något land där man ens i de värsta diktaturstaterna helt avskaffat en blandekonomi.
Så de som vill avskaffa blandekonomin inom socialdemokratin, de ska söka sig till något annat parti?
Ja, om det finns något sådant parti.
Det har diskuterats om Olof Palme egentligen var för fonderna. Enligt flera källor var han skeptisk, för att inte säga negativ. LO drev frågan, men Olof Palme vågade inte ta upp striden. Rådet att hålla ihop rörelsen fick en olyckligt förlamande verkan. Det skriver Ingvar Carlsson i sin bok Ur skuggan av Olof Palme. Socialdemokraterna förlorade 76 års val, bland annat på grund av fonderna. Ändå fortsatte arbetet med att utarbeta ett konkret fondförslag. Det var som en självgående maskin. Och Olof Palme fick intern kritik för att han inte drivit löntagarfondsidén tillräckligt hårt i valet. Ett svar på det kom sommaren 78.
Ja, en stor strid om löntagarfonder är jag inte alls rädd för. Den tror jag vi skulle vinna.
Ibland kunde man ana en underliggande tveksamhet.
Eftersom jag är beroende av andra människors arbete. Jag har inte förmågan att ensam utforma ett förslag. Så kan jag inte sätta någon heder i pant. Men jag kan säga att på vad mig ankommer ska jag sätta in all kraft på att försöka lösa problemet.
Kan ni förstå om väljarna tycker att det är en skrämmande tanke att facket ska ta över en majoritet i storföretag?
Ja, jag tror inte det skulle hända några olyckor. Men jag har ju helt klart sagt att grundvalen för löntagarfonderna är ju att om de anställda svarar för en väsentlig del av kapitalbildningen, så ska de också få del i förmögenhetsökningen och del i bestämmandet via ett medägande. Men däremot så har icke vi ideologiskt kommit fram till hur långt detta medägande ska sträcka sig. Dit har icke vår debatt nått nu. Jag tror inte i och för sig det skulle hända några olyckor, men vi har icke lanserat det som en allmän princip för den svenska ekonomin. Den ekonomiska demokratin måste ta många olika former.
Men är löntagarfonder den reform som svenska folket vill ha allra helst just nu?
Det svenska folket allra helst vill ha nu är en återvunnen trygghet, en återvunnen sysselsättning 1979, 1980, 1981. Det klarar vi inte med löntagarfonder.
Men vad svenska folket också vill ha, det är ett parti som samtidigt som man ger sig i kast med de omedelbara dagsaktuella problemen också har blicken riktad mot de långa framtidsperspektiven.
Olof Palme i augusti 78. Och den här något dubbla inställningen hindrade inte Socialdemokraterna från att fortsätta att arbeta med fondförslaget trots att de förlorade även 79 års val. I december 1980 spådde Olof Palme kapitalismens död och socialdemokratins seger.
Det är så oerhört enkel grundtanken. Så att vi måste bygga ut vår industri. Det måste kunna vara lönsam. Det måste kunna konkurrera på världsmarknaden. Det har vi alla ett gemensamt intresse av. Vi måste avstå för att kunna bygga upp den industrin. Och det måste löntagarna vara beredda att göra. Men det motkrav de har rätt att ställa, det är för det första att få del i förmögenhetsökningen och att få vara med och bestämma hur pengarna ska användas. Om man går till folk och säger, nu ska du ha sänkt reallön, nu ska du avstå så vi kan bygga ut. Och han vet att allt detta går till andra, till att berika ett relativt fåtal som inte gör så stor arbetsinsats. Då kommer man få en stor reaktion i det svenska folket. Men den liksom, hos de flesta är en sån kompakta mur av förstockelse man har mött. Att det viktiga är att slå vakt om de nuvarande kapitalägarnas makt. Och att det är det viktiga. Men makten den kan man ha och mista. Men ett land måste man bygga tillsammans. Och det är liksom det som är tanken bakom löntagarfonden.
Ska man tro då att Sverige kommer att vara socialistiskt om 10 år?
Jag tror inte det. Därför att socialismen är en så långsiktig vision. Och vi har bemästrat oss med en stort tålamod. Alla de som har försökt genvägar till socialismen har hamnat i diktatur. Vi vet att det krävs ett mödosamt reformistiskt arbete. Och den verkligt stora visionen om det rättfärdighetens och solidaritetens samhälle som för mig ligger inbyggt i den demokratiska socialismens idé. Det kanske vi aldrig når. Men vi ska ständigt vara på väg dit och åtminstone komma närmare.
Men något tidsperspektiv måste du ha. Någon gång måste Sverige bli socialistiskt om socialdemokratin ska ha någon mening med sin verksamhet.
Ja, jag tror att om en kanske 30, 40, 50 år så har vi nått ett ganska väsentligt steg. Jag tror inte det kommer att vara ett paradis för att konflikter och spänningar i samhället kommer vi alltid att uppleva. Men jag ger inte upp tron på att det kan vara ett samhälle där människor är åtskilligt mer lyckliga än nu. De här hårda kapitalistiska länderna som vi har på den ena sidan, de bittrar sönder i sina fundament. Det är ingen längre som upplever kapitalismen som en frihetsdröm. Det är väldigt få. Detta med dessa massarbetslöshet och hänsynslöshet och allt det här. Å andra sidan så ser vi hur de kommunistiska diktaturerna också vittrar sönder inifrån. Det är ju detta vi ser i Polen just nu, alltså den här människornas krav på självbestämmande som växer fram. Och ja, det här är en process som tar lång tid, men i grunden gör det mig optimistisk. Därför jag tror att både kapitalismen och kommunismen på väldigt olika sätt är frihetsfientliga system. Medan den demokratiska socialismen för mig är en frihetsidé. Och jag tror att den kommer omfattas av många, mycket fler människor och kommer gå segrande fram. Men jag är beredd till ett väldigt stort tålamod och att det kommer att ta lång tid.
Det här förutsätter då att socialdemokratin har regeringsmakten framöver, under 40 år till exempel.
Ja, det, jag vill inte ett ögonblick förneka att det skulle förenkla situationen, men jag lever i en demokrati och jag sa i riksdagen idag att man får från tid till annan se hur vi...
Ja, här avslutade voteringsklockan i riksdagen den här intervjun. Olof Palme hoppades trots allt hela tiden på någon sorts kompromiss om fonderna med näringslivet. Men näringslivet tackade nej och 1981 inför 82 års val oroade sig Olof Palme för klyftan som uppstått.
Jag tror inte, jag personligen är övertygad om att vi klarar inte oss ur krisen i Sverige utan löntagarfonder. Inte ur krisen utan mycket stora sociala motsättningar, konflikter på arbetsmarknaden. Det här är en väg att förena vår vilja att tillåta och också önska en god vinstnivå i näringslivet. Men å andra sidan så gav det oss möjlighet till en öppenhet mot dem som är oroade, mot dem som har en annan mening, att kunna kompromissa om olika inslag i systemet så att de inte ska behöva känna sig som om man inte tog hänsyn till andras uppfattningar.
Ja, man undrar ju kanske om du liksom Gösta Bohman ligger vaken om nätterna och undrar vad löntagarfonder kan ställa till med 82 års val. Händer det?
Nej, jag vaknar sällan om nätterna och jag sover gott. Jag räknar med att vi vinner valet. Men vi måste ju då också regera landet efter valet. Och då är det olyckligt om det har grävts djupa motsättningar mellan olika grupper i samhället. För att Sveriges problem i den ekonomiska krisen är så svåra att det krävs ett väldigt stort mått av gemensamma insatser.
1983 antog riksdagen den socialdemokratiska regeringens löntagarfondsförslag. Förslaget hade mildrats jämfört med LOs ursprungsförslag. Fonderna skulle inte få äga mer än begränsad del av företagen. 70-talets vänstervind hade mojnat. I Ekots valintervju med Olof Palme 1985 hade också argumentationen förändrats. Målen för fonderna hade uppnåtts. Socialdemokraterna var ett lagom parti.
Sen vi fick fonderna så har vi haft några av de allra bästa åren för svensk ekonomi. För industri på många år. Produktionen har stigit. Vinsterna har stigit. Investeringarna har stigit. Jag säger inte att detta beror på fonderna. Men jag säger att Sverige har kunnat utvecklas väl samtidigt som vi har infört löntagarfonder. Om man tittar på de ting som vi sa skulle uppnås med fonder så har vi ju totalt sett uppnått dem. Högre vinster, mera satsning på framtiden, bättre produktion.
Om de nu är bra fonderna, varför då inte bygga dem?
Jo, därför att den kritik som vi fick det var ju att fonderna skulle bli för stora och för starka och för dominerande. Och den har vi avvägt. Och det kan ligga någonting i det. Eller inte alls bestrida att det kan vara olyckligt om de blir för stora. Och därför har vi sagt med storleksordning 8-10% av börsvärdet. Där är vi full utbyggnad. Det är lagom.
Men varför är det olyckligt att de blir för stora? Om de är bra?
Jo, man har ju sagt att det har ju skrämt många människor att de kan få en för stor betydelse på den svenska kapitalmarknaden. Och eftersom jag vill undvika maktkoncentration. Det är tillräckligt mycket maktkoncentration på den privata sidan. Så vill jag inte vara med om att skapa en maktkoncentration i fonderna heller.
Du har alltså tagit intryck av den borgerliga kritik som framfördes i de tidigare valen under 70-talet och början på 80-talet att fonderna skulle innebära maktkoncentration?
Ja, i den mening att det så att ta ett visst intryck av det, men sen om det det är ingen glädje i ett samhälle om man skapar fruktan på olika håll. Fruktan bland företagare för att det blir en sån här maktkoncentration. Nu menar jag att det är skenargument när de skrämmer för fonderna. Fonderna kommer inte innebära denna maktkoncentration. De kommer dock att innebära en ökad maktdelning i det svenska samhället. Och där har jag fått respektera och ta intryck av de kritiska argument som anförts. Ja.
Man kan då säga att kvar av de radikala fondkraven har blivit svenska lagomfonder.
Ja, men svensk socialdemokrati är i viss mån ett lagomparti, ett reformistiskt parti som gradvis förändrar samhället. Det är vi stolta över.
Intervjuerna med Olof Palme hade sammanställts av Thomas Hempel. Palme intervjuades också av Kristina Hjorterström, Gunnar Fagerström, Bertil Jakobsson och Mats Svensén.